I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det blir ett sånt trevligt avsnitt också. Det är folkbildande eftersom det är Hayek. Och sen så blir det populistiskt eftersom vi kommer tala svordomar. Om våra
och politiska skandaler.
Svordomar. Ja, precis. Så jag tänker lite, när jag funderat på avsnittet, det är lite som Jan Berlin det här, hur man får folk att stanna hela nyhetssändningen.
Ja.
Det är så här, avtalsförhandlingar och terrorism. Och till sist så ska ni få se en kalv med två huvuden. Förbannat jävla välkomna ska ni vara till The Usual Suspects denna vecka. Då vi ska prata om svärord bland annat, eller hur Mattias?
Sug min kuk, hej och välkomna.
Ja, tack för den. Det är Mattias Svensson som jag har med mig, jag heter Johan Norberg. Vi har inte med oss Fredrik Segerfeldt den här veckan heller, för han är fortfarande i Marocko hos sin älskade.
Ja, vi tror att han saknar vädret här i det gråkulna november-Sverige.
Jag tror att han saknar oss också, för han mässar oss hela tiden med en massa åsikter om svensk inrikespolitik. Och han har blivit så här typisk utlandssvensk som bara tycker att allt är fruktansvärt i Sverige.
Mm. Fast kanske inte riktigt som de utlandssvenskar vi tog upp, utan åt andra hållet.
Det är ju för sig sant. Och i och för sig så har han alltid hatat svensk inrikespolitik. Så. Jag vet inte om det där blir mer. Hur har din vecka varit, Mattias?
Jo, värst, den gick fort. Det har varit en normal vecka. Igår var jag ute och träffade vänner, det var kul. Gamla vänner från Karlskrona. Så det är ju lite kul. Jens Liljestrand och Alexander Skanse, som en del känner. Jens har ju, är ju på Expressens kultursida.
Där gör han ett heroiskt jobb, inte minst när han redigerar mina artiklar.
Ja. Och Alexander Skanse har ju författat ett antal böcker och är nu dramapedagog. Och en gammal vän som heter Henrik Persson som också, som det har gått riktigt bra för, men han är inte så publik.
Det är sköna typer allihopa. Jag vill minnas att, var vi inte och träffade dem allihopa i dina gamla hemtrakter någon gång, och när plötsligt Ladislav Horatius dök upp, kommer du ihåg det? Eller har jag drömt det här? På en scenfest, mannen som drog i nödbromsen på ett tåg därför att han ville visa att tiden går för snabbt och att alla måste sakta ner. Och att vi hamnade i samspråk med honom om Jakob Hellman. Nej, det här börjar låta mer och mer som en dröm.
Det här låter så absurt. Det är säkert sant fast jag inte har något. När du nämner det så får jag ett svagt minne. Men jag tror inte att hela det här gänget var med i något sånt sammanhang.
Det kanske var mest du och jag då. Men vad härligt. Är det därför du är lite tillbakadragen idag? Efter denna hårda kväll igår.
Ja, det är vädret och sen är det ju, jag har ju problem att klara ett normalt vardagsliv. Att få ihop enkel logistik. Och det har inte blivit enklare nu när vi har en viss och söt liten hund.
Nej, om vardagslivet var jobbigt innan så skaffar man hund. Då ja, får man skylla sig själv.
Ja, men det är ju lite som att gå tillbaka i småbarnsåren. Plötsligt så ska man ut och gå. Det tar en väldig tid därför att precis allting i tillvaron, varenda meter är intressant att utforska. Och gärna stoppa så mycket som möjligt av världen i munnen. För det är så man testar den. Och Ja, det är mycket som småbarn på mycket rart sätt också. Men när man ska iväg och inser att ja, fast först behöver vi ta en runda. Och på den rundan är allting lika intressant som det alltid har varit. Då kan det bli lite stressande. Och sen så letade jag efter min telefon. Gick in, letade, tittade överallt på alla favoritställen. Gick så långt att nu måste jag ringa till telefonen. Slår i stressen först fel nummer. Och sen så lyckas jag ringa upp min egen telefon och inser att den ligger längst ner i jackfickan på jackan jag hade på mig. Sånt är väldigt mycket av mitt liv.
Din vecka i sammanfattning. Mm. Men den ligger ändå nästan alltid längst ner i jackfickan eller ryggsäcken så...
Ja, någonting ditåt eller på något bra ställe.
Apropå logistik och småbarnsåren så jag flög barnen till Stockholm för att de skulle få träffa farfar. Och lockade med dem på en utflykt till slottet och Drottningholms trädgård med argumentet att det fanns många Pokémons där omkring. Så de var överlyckliga över att få se det. Sen så när man såg kungen så tittade de knappt upp ur det hela.
Ni blev inte jagade av... högvakten den här gången som vi blev.
Nej, just det. Det har rätt. Det blev en gång.
Ja, det var en sån här sommardag med champagne i parken. Det var en studentfest vi skulle till.
Och det brukar börja så brukar det sluta med att högvakten omringar den.
Nej, men det var en sån här varm dag och vi tyckte synd om stackaren som stod där med pälsmössa 50 meter bort. Så när vi gick där och skrålade så på väg till bussen därifrån så skrek vi ju vägra värnplikt.
Ja, just det gjorde vi.
Tänkte inte mer på det.
Och det var ju en vänlig uppmaning. Det var inte något sätt att håna dem som
nej,
jag minns det.
Nej, det var ju en uppmaning som sagt. Ett tips. Karriärtips. och sen så tänker vi inte mer på det och går mot busshållplatsen och då blir vi i kappsprungna av beväpnade vakter.
Ja, så var det. Som jag minns det så omringade de oss när vi stod där uppe, men du har rätt, de sprang i kapp oss. Ja.
Just
det. Med så där verkligen bössor med bajonett längst ut också.
Precis. Och jag sträcker ju upp händerna och säger mycket ironiskt, döda mig inte. Var på vakten som ju idag, jag då upplever är en gammal gubbe, det vill säga 10 år yngre än vad jag är idag minst. Och han är väldigt nervös. Och bara, nej, ta det bara lugnt. Med ett, vad jag förstår, laddat vapen i hand. Vilket jag naturligtvis i 20-årsåldern tycker är ännu mer komiskt och sen är det inte mer med det.
Jag för mig att jag hann ta ett foto på dem när de omringade.
Det gjorde du. Du ska ha det någonstans. Du har i alla fall visat det i efterhand.
Ja, det var alltså för Facebook.
För tre boenden sen eller något.
Ja, exakt. Ja, nej, riktigt så vilt gick det inte till. Men det är, apropå logistik, alltså vilken skillnad det gör när barnen har vuxit upp. Det här bara flyga med två barn. Som betraktades som det yttersta mandomsprovet på något vis när de var lite mindre. Nu 6 och 9 år gamla, så de klagar ju mest på att det tar för kort tid så att de inte hinner läsa ordentligt och spela ordentligt på flyget. De är framme, det är rätt häftigt. Sonen är inne i en sån här extrem läsperiod, han är 9 år gammal och sån här, en kväll så har man 3 nya böcker till honom. Och han besviket så här, har du inte fler? Så här, jag behöver mer, bara verkligen slukar allt.
Åh, vad avundsjuk jag blir. Jag försöker få min son att läsa, men det går inte bra. Och en anledning till att han inte, en konsekvens av att han inte läser så bra har förvisso lett till att vi ser mycket film ihop. Så vi betar av mycket gamla 80- och 90-talsklassiker och även så här Sagan om ringen. Det är ju fantastiskt att sitta, då läser jag undertitlarna åt honom. Så det gör vi. Nu testade vi James Bond till exempel.
Ah. Gud vad mysigt. Mm. Jag och min son sitter bredvid varandra och läser i tystnad.
Det låter också väldigt mysigt.
Ja, det är det verkligen.
Novemberaktiviteter.
Apropå att läsa. Och så, det är många lyssnare som har hört av sig som vanligt till oss. Och skrivit saker. Har du någonting på, där borta, Mattias?
Ja, jag plockade ihop lite grann. En korrigering fick vi. på Twitter från Per Hagvall apropå avsnitt 4 där jag hade en rant om censurhögen. Där Per Hagvall påpekar att Behrang Miri som ett tag var Kulturhusets barn- och ungdomschef och hade planer på att rensa ut Tintin, vilket blev väldigt känt. Han hade även ambitioner att rensa i vuxenlitteraturen, framgår det av ett DN-reportage 25 september 2012. Så Per menar att det var mer än hur vi beskrev det, och det har han säkert rätt i.
Det är bra kommentar. Det där borde jag ha kommit ihåg, för jag skrev om det på den tiden och just hoppade på idén på att, för jag, som jag minns det nu, eller när jag läste om min artikel, så han ville ju få bort alla Tintin också, inte bara Tintin i Kongo och överhuvudtaget då, som sagt, var från vuxenavdelningen också. Och då skrev ju jag, vilket jag tycker ur det perspektivet är väldigt spännande, att Tintin lite grann gjorde mig till antirasist från början. Inte Tintin i Kongo då, som verkligen spelar på de värsta stereotypen om Afrika. Och så. Men Blå Lotus, där Tintin berättar om vilka fördomar han hade haft om kineser, hur de behandlade sina barn och sina kvinnor och liknande, och kommer fram till att vi vet för lite om varandra för att vi kineser hade fördomar om er. Och det var ju första gången man fattade att allting som man är uppvuxen med är inte självklart, utan det har att göra med vilken kultur man är uppvuxen med, vilka fördomar man är uppvuxen med och liknande. Så att för mig så var ju Tintin en antirasistisk förebild på många sätt, men den skulle också bort enligt Behrang Miri.
Ja, jag har väl mer en relation till Anything Goes liksom. Ja, här är några sköna snubbar som bor på ett slott. kapten och hans unge vän,
det är inte ett dugg konstigt.
Det är inte ett dugg konstigt, det är helt naturligt. Ja. Ja, det var väl också ett steg för toleransen. Men Per illustrerar ju på detta sätt min egentliga tes, som var att den här frågan fick oerhört mycket uppmärksamhet, vilket andra censurverksamheter inte fått när man motarbetar andra kulturformer. Per är ju en moderat som har gjort det i många sammanhang. Han är en pålitlig röst mot sexmoralism och mot dansmoralism och polistillslag mot rave och annat.
Härligt.
Och han hade en bra tes om det här. Att det inte nödvändigtvis handlar om höger, utan just att det är lätt att hoppa på sådana kulturformer, därför att alla har en relation till Tintin, så det blir som Parkinsons cykelskjulsparadox, där man ägnar väldigt mycket tid åt att diskutera det alla känner. Det var ett exempel med ett kärnkraftverk där man tog budgeten, säkerhetsarbetet på nolltid och ägnade jättemycket tid åt att diskutera om man skulle ha tak på cykelskjulet eller inte.
Exakt, och alla har läst Tintin, alla har en åsikt om det.
Ja, men det är inte alla som vet vad de här udda dansformerna mitt i natten är, eller har någon som graffar eller annat. Så det är det färre som har åsikter om.
Bra poäng. Tack, ja. Per. Någonting mer?
Ja, vi har fått från Fredrik Söderman och flera andra en synpunkt. Fredrik skriver och tackar för en mycket bra podd. Och tackar även för senaste avsnittet. Men kanske lite väl deppigt.
Guilty as charged.
Ja, verkligen. Om något land ska klara av Trump så är det väl just USA. Kommer inte högsta domstolen och övriga i GOP, alltså republikanerna, att sätta stopp för maktmissbruk? Folket vill inte heller ha någon tyrann. Och han går vidare. Är det inte ett gyllene läge för nyliberaler? Alt-right-folket är arga. Den chockade vänstern pratar om domedagen och fortsätter med sitt demokrati- och klassförakt. Så nu ska nyliberalerna stiga fram som det positiva och optimistiska valet. Trump kommer att misslyckas med många löften, vilket gör alt-right-folket besvikna. I valet 2020 så kommer demokraterna säkert välja en halvsocialist som Elizabeth Warren, vilket betyder att det finns en hel massa vettiga mittenväljare att fånga upp. Så vad tror ni inte att valet 2020 blir The Libertarian Partys år?
Vilken upplyftande synpunkt. För jag bara först säga att det har varit mycket ett tag. Det var Donald Trump, och så dog Leonard Cohen, och sen så muntrade man upp sig med att Kent spelade sista gången i Malmö. Men de lägger ju ner, så det var så mycket. Det var en tung vecka för mig, och det påverkar ju allt, alla sätt man ser på omvärlden. Men det här var ett upplyftande perspektiv som det ligger en del i.
Ja, alltså jag blir alltid... Jag tror väl att lärdomarna av folks misslyckanden inte kommer av sig själv. Att andra för en dålig politik är alltid dåligt. Det är inte säkert att det föder de motreaktioner man hoppas på. Det är ju lite grann samma tänkande som har varit uppe i den svenska debatten. Att om sossarna och Miljöpartiet samarbetar med Vänsterpartiet så kommer sympatierna att flytta över till alliansen, har ju varit en tankegång. Och den är ju bara dum, därför att det är skadligt för landet att regeringen samarbetar vänsterut. Det blir sämre politiska förslag, och gränsen för vad som är tänkbart och rimligt flyttas åt fel håll.
Det är en jättebra poäng, och det här katastrofhoppet som vi väl alla har, som har radikala idéer, men ofta har haft den här hoppet på att katastrofen ska göra att folk inser vad man ska göra istället. Den är ju livsfarlig, tyvärr. Så här, euron bryter samman, nu ska folk väl äntligen inse att man inte ska ha stora ovanifrån lösningar på människors problem. Då blir alla rasister istället. Alltså, man ska inte hoppas på att det går åt helvete. Men däremot, när någon politiker verkligen sviker förväntningarna, så finns det ju en möjlighet att kommunicera på ett annat sätt om politikens begränsningar, om statens begränsningar och poängen som finns i frihet. Så det borde kunna finnas en liberal
öppning. Det är lite öppning. Som P.J. O'Rourke alltid sa om republikanerna. Republikanerna säger att politik inte fungerar, sen blir de valda och bevisade.
Sant.
Så tack Fredrik, det var en upplyftande synpunkt. Sen har vi fått en fråga från Anton Olofsson som också berömmer för ett bra program, vilket vi tackar för.
Det är inga som fördömer våra program. Det kommer aldrig några sådana synpunkter.
Ni får bli arga på det här också. Men det har varit väldigt vänligt hittills, förutom ljudet. Det ska vi kanske säga också. Vi jobbar på det. Vi har förstått att många som lyssnar på podden tycker att det är för stor kontrast mot reklamen framför allt. Och vi försöker fixa till det så gott det går.
Vi ska dämpa de kommersiella budskapen. Men förlåt, nu avbröt jag.
Ja. Men jag hittar tråden här, för jag har anteckningar. Det skulle vara otroligt intressant att få höra en diskussion om vad ni tycker om liberal, libertariansk, civil olydnad. Vad anser ni är moraliskt försvarbart? Smuggla alkohol över gränser, smita alternativt optimera sin skatt, använda droger, sabotage mot myndigheter etc. hade varit riktigt intressant.
Ja, det där har vi ju haft väldigt mycket synpunkter på och teoretiserande omkring, inte minst när vi var aktiva i Frihetsfronten, som ju var inte bara en intellektuell rörelse utan också aktivistisk, där poängen var att man skulle ha en fredlig, liberal, civil olydnad som yttrade sig i det mesta av det där, va? Men, ja. men där poängen var att det skulle gå fredligt till, det ska handla om lagar som kränker människor. Brott utan offer är inte brott, och därför så måste det vara ens egen frihet att få agera som man vill där vid lag.
Det ledde väl till en del uttänjda resonemang, om jag minns rätt. Bland annat, om vi ska ta upp det, så förde Johan ett resonemang om det rättfärdiga i att stjäla ölglas från krogen, eftersom ju krogen hjälpte till med så mycket statlig momsuppbörd, så var det en slags civil olydnad.
Au, många ellipser på det där resonemanget.
Man gör en del resonemang när man är... Likaså det här att tunnelbanan är allmän egendom, så därför får man sätta upp affischer för att trittna ha där.
Ja.
Är ju också ett lite långsökt resonemang kanske.
Jag ber alla medtrafikanter och städare och framförallt alla pubbar om ursäkt för de ölsejdlar som jag eventuellt la beslag på under den
tiden. Nu var vi väl mer intresserade av de teoretiska resonemangen även på den punkten, så det blev väl inte så många många glas plockade.
Sant. Mattias, har du något specifikt svar på frågan om var gränserna går för liberal
och
civil
odling? Ja, alltså jag tycker det finns mycket intressant att säga om det här. I vanliga fall så brukar man ju filosofiskt säga att man måste offra sig. Man måste vara beredd att ta ett straff för att det ska vara civil olydnad, och så ska man göra en stor principsak av sitt eget offer. Och man kan väl på ett sätt säga att jag har begått sån civil olydnad genom att vägra värnplikt och bli dömd för detta till dagsböter. Jag har även vid något tillfälle fått böteslapp för att jag försökt smuggla in sprit. Det var när jag kom hem från den libertarianska konferensen i Estland, just, förstås.
Just det, tog dig i tullen och inte mig. Ja. Men det är för att jag är blond. Då kom man alltid förbi. Skulle haft spriten i min väska.
Ja, det skulle vi nog. Kan vara för att jag hade en stor väska också. Så jag blev kvar ett långt tag och argumenterade med tullaren som drog till med att jaha, men om vi ska ha om du ska kunna ta in sprit fritt så kanske du vill ta in knark fritt också. Ja, sa jag. Och så blev det en lång diskussion om det också. Och det, sen kom det ut en ung radikaliserad man med ett hat mot samhället. Men jag tycker inte att man nödvändigtvis måste ta sitt straff. Utan jag tycker att en av de bättre civila olydnaderna som finns, och om jag ska välja ett favoritbrott alla kategorier, så är det smuggling. Och därför att det är en av våra viktigaste säkerhetsventiler. Det är det som har ofta varit det enda som fått politiker att visa någon som helst återhållsamhet med regleringar av alkohol, av gränskontroller, av människor, av allt möjligt. Så är det just att människor ändå tar sig förbi dem.
God poäng. Det slår mig just att Adam Smith skriver i Wealth of Nations, kommer du ihåg detta? Att uppge att man inte smugglar eller köper smuggelgods är ett test på ens eventuella hyckleri. För det är uppenbart att alla gör detta, och det är självklart, tyckte han då, i en värld som hade så lite frihandel som den han levde i. Så att det är självklart att man smugglar och köper smuggelgods. Förnekar man det är man en stor hycklare.
Tyckte tulltjänstemannen Adam Smith, ja, vilket ju blir ännu roligare.
Han blev ju det så småningom, och det fick han ju som någon slags där honorär post för att han skulle få en försörjning av staten för att han gjort så stora tjänster för marknadsliberalismen.
Oh, ja, the okay. Irony.
Ja, precis, nu svipper vi in oss igen mer märkliga saker. Men det är sant, han fick en sån post, han jobbade väl inte så hårt på det, men en sak gjorde han när han fick det. Han brände sina kläder. Han brände sina kläder därför att de var insmugglade, förstås. Och då, aha, tänkte han att jag kan ju faktiskt inte med heder i behåll vara tulltjänsteman och gå omkring i smuggelkläder.
Ja, men det var ju föredömligt konsekvent av honom. Och det tycker jag är en viktig princip, att man gör rätt för sig. En av frågorna här är ju hur man ska se på, alltså ta sig, om man tycker att skattetrycket är lägre, ska vara lägre, så är det klart att jag skulle få problem om jag ställde mig på ICA och började förhandla om att ja, men ni har inte rätt att ta momsen av mig, så jag kräver pengarna tillbaka. Det skulle vara väldigt jobbigt. Och på samma sätt, det har kommit en annan fråga om man ska ha dåligt samvete för att utnyttja de offentliga tjänster som finns. Alltså, och det tycker jag inte, för jag kan inte välja att inte betala skatt. Och då blir det rätt fånigt att kräva att jag inte ska köra på offentliga vägar eller spola med kommunalt avloppsvatten eller vad det nu kan handla om. Eller som man har attackerat Ayn Rand, hon plockade ut bidrag, ja, som hon betalat skatt för. Och kan man inte smita från det ena, så blir det bara martyrskap att hävda att man ska undvika också det andra. Men däremot att utnyttja systemen är förstås fel. Både att betala in mindre än man plockar ut eller tvärtom maximera uttagen.
Det ser ut som du har med lite smuggelgods här, Mattias. Det är några böcker.
Ja, det är faktiskt rariteter, och det är lite av ett exempel på det här med att smuggling är mitt favoritbrott. Det är ju just hur vi ser historiskt på smugglare. Mitt favoritexempel är en finländare som heter Algot Niska, som var i den han var i finska olympiska truppen 1912 i Stockholms OS. Kom sedermera på 20-talet att ägna sig åt att smuggla sprit till Sverige och Finland, vilket han beskriver. Han har skrivit då två memoarer. Den här heter Mina äventyr, och han är fantastisk historieberättare som inte nödvändigtvis helt håller sig till sanningen, men det är fantastiska skrönor om hur han bland annat hade sprit bakom båten sänkt i vattnet i såna här stora kanistrar, och så fick de motorstopp. Och då träffar de en tullbåt som boxerar dem in i hamn med spriten som de då lossade precis innan de gick in i hamnen, och sen tackade de för skjutsen och fixade motorn och åkte sen ut och bärgade spriten.
Underbart. Algot Niska. Boken här har en massa bilder från hans smuggeläventyr, och så står han där i en orange kostym och ser ut lite som blandning mellan Stig Strömholm och Ragnar Dannesköld ungefär.
Ja, det är väldigt mycket Ragnar Dannesköld, alltså Ayn Rands piratkaraktär över honom. För när han sen slutar att smuggla sprit så börjar han smuggla flyktingar. Och det berättar han om i den andra boken, Över gröna gränser. Det var på 30-talet. Han smugglade judar ut ur Nazityskland, bland annat in i Sverige. Så han var en sån här hemsk kriminell som tog in illegala element i landet. Och det är han naturligtvis en stor hjälte för. Det var fantastiskt gjort, även om han tog bra betalt för det.
Men så är det ett halvsekel efter att svenskarna förstod vad de hade gjort, så då blir han hjälte i efterhand för att han bröt mot det.
Jag vet, alltså de här böckerna är inte nyutgivna, utan det är rariteter, och jag tycker han uppskattas alldeles för lite. Han är väl något mer känd i Finland, men just i och med att fenomenet påminner oss i dagsläget om att de som hjälper människor i såna här nödsituationer, vi tenderar att omvärdera dem, och vi tenderar att omvärdera deras fiender också när det är för sent. Det finns en fantastisk historia i den här Över gröna gränser, för de var ju tvungna att hitta på en massa hur man smugglar folk. Och vid ett tillfälle, för att få in en familj på 6 personer i eller 5 personer och Algot i Sverige. Han var själv efterlyst för spritsmugglingen, så han var inte heller önskvärd. Så bildade de ett cirkussällskap. Inklusive att med ballettdansöser och allting så där, och tog en nyhetsbild i Österrike och hade en tidning då som hade skrivit om dem, som de råkade ha med sig då, så att ingen skulle tvivla på att de var ett cirkussällskap. De var utklädda. Och under hela färden satt den lilla dottern med en boll i famnen. Och i den bollen så smugglade de familjens tillgångar.
Wow. Det låter som Mel Brooks har skrivit det praktiskt taget. Algot Niska, där har vi en verkligen förebild för liberal civil olydnad.
Ja, det borde ju, om någon är filmkunnig, så borde man ju ha gjort en dramadokumentär om det här. Alltså,
det är verkligen en
fantastisk person och fantastiska skrönor.
Och vet du vad Rickard Forsgren skulle kunna spela honom?
Intressant. Absolut, visst borde han.
Ja, men där har vi ett tips till den som nu känner sig hågad. Mattias, vi har pratat rätt mycket om Hayek i den här podden. Eller snarare, vi har nämnt Hayek rätt många gånger. Men vi har inte pratat om varför egentligen han hela tiden dyker upp som en förebild.
Ja, det var en sak jag noterade. För jag tycker att det är ett rätt skitigt beteende egentligen. Att nämna någon så där lite överlägset. Så där. Och vi skrockade ju gott i första avsnittet åt en person som trodde sig referera Hayek och refererade tvärtom. Mm. Men det kan ju vara...
Låter lite som name dropping och att vi vill sätta oss på höga intellektuella hästar bara.
Ja, och det skulle ju aldrig komma för oss att göra det. Vi är absolut inga elitister i det. Nej, jag tycker tvärtom. Jag har ju med mig Hayek, och jag har lite svårt att ge honom intellektuell cred, därför att det jag har haft mest utbyte av Hayek är några essäer jag läste väldigt tidigt och som jag först i efterhand har insett att det här är Hayek som viskar i mitt öra hur det är. Och det är framförallt kring två poänger. Det är dels det här med prismekanismen. Att det finns en decentraliserad kunskap som sprids via priset som vi inte kan få på något annat sätt. Om det uppstår en brist i gruvindustrin någonstans långt bort i Uralbergen så behöver inte jag ha någon specifik kunskap om gruvdrift och dess konsekvenser för att inse att detta gör att jag måste minska min konsumtion och inte ha råd att köpa den där bastuban som jag funderar på istället för att hålla fast vid den gamla. Utan det ser jag på priset. Om den blir för dyr så avstår jag och då minskar konsumtionen där den behövdes som minst. Eller så avstår jag från fikabröd i något år och så har jag råd att göra den här investeringen för jag avstår från något annat. Och då kommer de prismekanismerna att anpassa sig och sända signalen om att baka några vetelängder mindre för nu konsumerar folk järn och stål istället.
Och samtidigt skickar det signaler till människor som inte har en aning om någonting av allt detta om att man ska investera mer i den gruvnäring som det nu gäller eller att hitta någon typ av substitut som behövs. Så att det koordinerar utan att det koordineras uppifrån på något sätt.
Ja, och det är ju det som är det fina med marknadsekonomin. Att den samordnar så mycket information som ingen församling av intelligenta människor hade kunnat pröva. Och det är en insikt som Hayek skissar på väldigt tidigt i sin karriär. Och det finns återutgiven i en antologi av Ratio. Och Ratio döper ju sina böcker till så intetsägande saker att jag tyvärr inte kommit på och lyckats googla fram vad den heter. Jag har inte hittat den hemma för den ligger i fel hög. Men är den brun? Brun denna sexiga färg.
Och sen så en blå bild på Hayek i mitten, eller hur?
Ja, den heter någonting så här, sånt.
Konkurrensen, institutionerna, prismekanismerna och marknaden.
Ja, lite etc. så. Om ni hittar den så har ni hittat guld. därför att där finns några väldigt bra Hayek-essäer.
Och det är ju en extremt viktig poäng som är ännu viktigare än jag fattade när jag först läste det. Därför att man tänkte ju också att den kunskapen måste ju ändå, om hur vi agerar, måste ju kunna uttryckas på något annat sätt. Som i den här gamla kalkyleringsdebatten mellan socialister och den österrikiska skolan. Att då kan man väl hitta något sätt att sprida, att de skickar in den informationen om all sin efterfrågan och alla sina preferenser. Dels funkar det inte därför att då skulle man på något vis hitta ett sätt att verbalisera all den kunskap som för oss är overbaliserad och ibland så känner vi inte ens till den. Men det märks på hur vi agerar, vart vi väljer att gå, vad vi väljer att göra, vad vi väljer att konsumera och vad vi inte gör. Så att inte ens vi vet egentligen vad det är som vi vet mer med kroppen, vårt agerande, än vad vi kan sätta ner på papper.
Det han kallar tyst kunskap. Och det kan nog alla känna igen som har gått in i en matvarubutik och inte riktigt vetat vad de är sugna på. Och så har man ändå hittat fram och handlat det man visade sig vara sugen på och så löste det sig om man fick middag.
Det var den ena poängen från Hayek som du bar med dig. Mm. Vilken är den andra?
Ja, den andra är ju konkurrensprocessen. Varför den är nödvändig. Och det är ju just det här att det är ju när utfallet inte är givet. Vi testar oss fram, men vi vet inte när man börjar processen vad som är bäst där. För att det hänger på så många parametrar. Och det förändras hela tiden. Så det är inte så att det är en gång för alla är givet. Det är inte en gång för alla givet att tunnlar är bättre än broar. Utan det beror på exempelvis priset på arbetskraft. Priset på materialen man använder och förstås vad man kan använda dem till. Och för att överhuvudtaget göra de kalkylerna så behövs ju konkurrens på alla de här marknaderna så man får fram den prissättningen och kan göra den bedömningen. Och den konkurrensprocessen mellan olika sängföretag eller vad det nu kan vara. Det finns ingen som vet i förhand vilken är de bästa sängarna, utan det får helt enkelt visa sig genom konkurrensen och vilka människor väljer att gå till. Och det där upprepas ju hela tiden på en mängd olika områden, och det är det vi har. Det är en av sakerna vi har konkurrensen till.
Mm. Det där är en poäng som, det här tycker jag är det allra mest centrala med Hayek och det som jag har utnyttjat mest när jag har tänkt vidare på olika saker, nämligen, och man kan vidga den till att, som han skriver någonstans, det här argumentet poängterar att frihet är allra viktigast på de områden där vi inte vet vad den skulle kunna användas till. Och det låter ju som det är någon slags övertalningsdefinition för att även om vi inte har argument för frihet så är det viktigt med det. Men poängen är ju djupare än så, nämligen att det är ju just där vi inte vet hur någonting skulle kunna göras på ett annat sätt. Vi kan tänka oss hur en bättre säng skulle se ut. Men och vi kanske har argument för, tänk om man bara liberaliserade så kommer de kunna göra en sån här säng. Det är en typ av argument, men det är inte där det gör störst skillnad, utan det är just så här, hur skulle man kunna revolutionera olika sektorer, olika typer av tekniker och liknande. Det kan ju bara ske genom att släppa fram en väldig mängd experiment. Och det blir viktigast just där du och jag inte har en aning om vad det skulle kunna användas till. Jag vet inte hur en överlägsen utbildning skulle, hur det skulle se ut, eller hur en överlägsen ett försäkringssystem skulle se ut. Och det är just därför vi, och ingen vet vad det är som skulle vinna. Därför behöver vi släppa fram alla typer av excentriska idéer som får testas. Och sen så kommer de flesta misslyckas, men några kommer vara det som förändrar allting. Och det är så nästan alla innovationer vi använder, nästan alla typer av kulturella uttryck har kommit till. Genom att, inte för att det har funnits någon överlägsen marknadsaktör som gör det, utan att så många som möjligt har fått experimentera med så många olika lösningar som möjligt.
Precis, det är ju det här som för.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Där nyfikenheten också. Att man faktiskt vågar titta på människor som gör någonting alldeles annorlunda och fråga sig, hur löser ni det här? Med nyfikenhet snarare än en skepsis och rädsla. Och det är ju inte minst viktigt i vår tid. Jag har ett exempel som slår mig. Därför att jag minns när vi diskuterade i MUF som goda liberaler att ändra kraven på alkoholstyrka för öl. Det fanns ju en gräns tidigare, det var väldigt noggranna alkoholgränser under den gamla restriktionstiden i Sverige innan vi gick med i EU, och en öl var en öl och berodde på vissa kvaliteter i ölen snarare än alkoholstyrkan som var det allena rådande i det gamla DDR-Sverige med jag tror det var 16 ölsorter som fanns att välja på 1983 på monopolet. Och det exemplet som fanns då, det var elefantölen. Alltså den här danska ölen som smakar och säkert tillverkas ungefär som att man, när man blandar sprit i folkölen. Alltså bara en verkligen bara en starkare sorts öl. Det här att det fanns ett rikt utbud av belgiska och andra ölsorter, det blev ju varse för senare med liberaliseringen. Det var ingen som ens föreställde sig. Och hela revolutionen som kom sen med mikrobryggerier och annat, som ju ofta är öl med större alkoholstyrka men också andra kvaliteter. Hela den revolutionen, alltså den faktiska förbättringen, blev ju möjlig tack vare friheten. Tack vare att restriktionerna avskaffades. Men vi hade ingen aning om det.
Nej, och vi får ju en aning om det först när liberaliseringen sker. Det är ju som, varför har Tyskland, som var verkligen hemvist för öl på alla sätt, det är ju där man tänker på att på en oktoberfest i Tyskland ska man verkligen kunna njuta. Men de har ju verkligen halkat efter något enormt när det gäller öl och förlorat marknadsandelar globalt. Varför är det? Jo, därför att de tyckte att öl var så viktigt så att de har kört de tyska renhetslagarna som gör att det bara är humle, malte, jäst eller vad det nu är, vatten. Förstås, som får vara i en öl för att få kallas öl. Då, för att så viktigt är det med öl, tycker vi, så att endast det bästa är okej för den tyska ölen. Och problemet som Hayek säger är att varje gång du lyfter det bästa som du har till ett obligatorium för alla, då dödar du all ny innovation. För du måste ha galenskaperna och excentrikerna som får experimentera fritt för att något nytt ska hända. I USA så hade man inte detta, och därför har man nu plötsligt då 10 000 olika bryggerier som gör allt möjligt och varierar ingredienserna på så många olika sätt, så att plötsligt det där lilla nybörjarlandet kommer med betydligt mer intressanta ölsorter, mikrobryggerierna då, än vad Tyskland har. Och det tycker jag, så är det ju på punkt efter punkt. Tittar man på något som är så intressant med teknikhistoria och är ju att se var saker kommer ifrån, så visar det sig att allting vi använder och som vi nu betraktar som bästa standard på varje område har i allmänhet dykt upp som någonting som de flesta fnyste åt tidigare. Allt från, jag menar, kreditkortet till stamcellsforskning till World Wide Web eller liknande. Praktiskt taget allt detta hade förmodligen, om majoriteten hade fått säga sitt om varje teknik, hade de slagit ner på allting och tyckt att det här tillför ju ingenting. Vi vet ju inte vad det kommer att kunna skapa framöver. Och det är därför friheten är så viktig som ett försvar för den här konstiga galenskapen som kan dyka upp. Vad skulle man använda, ett så här klassiskt experiment. Om du fick i uppgift 1994, du vet att World Wide Web finns. Nu är det din uppgift att om 10 år ska allt finnas där. Där ska det finnas alla möjliga bizarra grejer, från konstiga felöversättningar i textremsorna till amerikanska filmer, till all världens poesi som är av intresse, till handelsmöjligheter och kommunikationsmöjligheter och whatever. Hur skulle man sätta igång? Jo, men alla smarta människor skulle ju då sätta en kommitté som ska börja rangordna vad den viktigaste kunskapen är. Vad är viktigast att lägga ut? Och sen skulle man anställa massor av bibliotekarier som scannar in det allra viktigaste. Och man skulle snabbt förlora modet och tänka att det här kommer vi inte hinna göra på 10 år. Så alternativet var, okej, då har vi en öppen plattform som alla kan använda. Ett protokoll som är öppet för precis alla. Och de får göra vad som helst. Som då de som har ett mer traditionellt centralistiskt perspektiv skulle betrakta som, ni gör ingenting. Ni väljer att göra ingenting. Här har ni det mäktigaste verktyget i mänsklighetens historia. Och ni har ingen plan. Ni har ingen politik för vad som ska läggas ut. Nej. Och därför lade alla ut allting som de tyckte var av intresse för sig själva. De som gjorde saker som var av intresse för andra, de fick en god respons och ibland ekonomiska möjligheter. Och så gjorde de mer av det. Och därför har vi då detta underverk som finns där. Uppstått inte genom mänsklig design utan genom mänsklig handling. Det är det som är en spontan ordning i Hayeks anda, skulle jag säga.
Ja, det där är ett väldigt bra exempel. Jag läste en bok som heter How the Internet Became Commercial av Shane Greenstein, tror jag. Och den beskriver just hur lite man visste om detta. När internet privatiserades 1994 var ingen av de stora aktörerna som såg någon kommersiell potential. Det var ju just någon sån här ideellt nätverk. Det var en kul grej, man var helt för, men man såg ingen affärsnytta i det. Microsoft, som då var den tidens stora gigant, missade precis som alla andra att ligga i framkant. Och det var just udda aktörer, gamla BBS administratörer, många som hade funnits bara för att tillhandahålla porr, som började starta och sälja uppkopplingsabonnemang. Och sen är det med Netscape Navigator också en utmanare som webbrowser då som förändrar spelplanen och som plötsligt får sätter fart på en enorm investeringsboom när företag inser den kommersiella potentialen och förstås överskattar den. Och så blev det en boom, men en godartad boom som lämnade efter sig väldigt stora investeringar i ett bättre nät.
Det här är väl anledningen till att vi så ofta råkar nämna Hayek. Inte för att Hayek har de specifika svaren, och ibland så tycker jag att han halkar rätt rejält fel rent politiskt när han ska ha åsikter om olika saker. Men det är det att han ger oss verktyg till att analysera olika ordningar, olika system. Är det öppna ordningar där man inte behöver be någon om tillstånd innan man gör saker? Som till exempel World Wide Web, demokrati, marknadsekonomi, ja, då kommer vi få väldigt mycket utveckling. Är det slutna system där någon sitter och dikterar vad man ska göra, som, jag vet inte, svensk utbildningspolitik eller liknande, ja, då kommer det bli väldigt mycket blockeringar.
Ja, det är lite grann, han har ju begreppet spontana ordningar, och det är ju också, apropå det här, ja, det kommer komma en massa udda galningar som testar. Det finns också en massa saker som bara fungerar, som är trygga, givna saker i tillvaron, som etableras tack vare normer, regler, och som inte heller det är planerat från ovan. Och jag tog ett exempel, är ju att vi i rika länder som Sverige har frukost på bordet i stort sett varje morgon. Ibland har man glömt att handla och så blir det jobbigt. Men det finns en infrastruktur som tillgodoser också i de största städer, vilket är en fascinerande logistisk apparat om man börjar fundera på det. Och vi har ingen aning om var det kommer ifrån, och helt olika kedjor och väl tusentals olika människor har varit involverade i att ta kaffekoppen och smörgåsen och smöret och pålägget till ditt frukostbord.
Och ingen enskild individ skulle ens i huvudet kunna gå igenom alla de operationerna som skulle krävas. Skulle inte kunna ha kunskap om någonting. Det är, nej, det som är det underbara med den mänskliga civilisationen. Att vi kan utnyttja alla andra människors kunskap. Har du sett den här mannen på nätet som försöker göra allting själv? Gary eller något. How to make everything. Han gjorde nyligen en macka. En kycklingmacka. Och det var ju så där. Han fick skörda lite vete och göra det till mjöl. Och han fick åka ut till havet och fixa salt. Och dödade en kyckling och liknande. Och mjölkade en ko för att få smör och ost. Och till slut så lyckades den. Det var not bad, säger han i YouTube-videon till slut. Men den kostade ju då $1,500 att fixa. Mm. Och det tog honom ett halvår. Så han hade ju svultit ihjäl om det inte hade funnits arbetsfördelning. Och då hade han ju ändå fuskat. Det var inte han som tillverkade fordonen som han färdades i, eller deras drivmedel. Det var inte han som födde upp kycklingen. Det var inte han som såg till att det fanns konstgödsel som gjorde att vetet kunde...
Eller byggde nätet som han visade den på.
Exakt, och ändå var det bara en not bad macka för $1,500. Mm.
Men om vi bara nämner kort, alltså Hayeks tillkortakommanden. Så är det ju, alltså jag tycker dels att han har ett ganska svagt argument, han har ganska stor tolerans för frihetsinskränkningar. Han har ett argument i frihetens grundvalar där han rättfärdigar värnplikt. Eftersom det är en känd, i förhand känd frihetsinskränkning, så är den acceptabel. Och det tycker jag är att gå väldigt för långt, därför att det är ett extremt ingrepp i människors liv att ta ett år av en människas liv, bestämma var de ska finnas, när och på vilka villkor, och underkasta dem disciplin med hot om straff. Och den frihetsinskränkningen blir förstås mindre om du vet den i förväg, men att den skulle legitimeras bara med det, det tycker jag är ett ganska svagt argument.
Mm. Jag håller med, och han har ju liknande argument när det gäller en hel del skatter för att finansiera grundläggande välfärdsstatstjänster och liknande. Där ju hans poäng är att titta på hur ser statsingreppen ut. Är det sådana som är lika för alla, som är förutsägbara, och då är de mer okej av det skälet att det han är mest rädd för, det är statliga ingrepp som riktas till ett visst syfte. Att man vill utforma saker till en viss grupps förtjänst. Att han är rädd att man liksom skapar diskriminering på det viset. Eller försöker planera samhället ovanifrån. Om det blir den här typen av ingrepp så tycker han att det är mer okej. Okay. Och det strider ju mot, om man är anhängare av individuell frihet. Av fler skäl än att man ska ha så mycket spontana, effektiva ordningar som möjligt. Då faller ju...
Sen är det ju den pragmatiska Hayek som ofta är den värsta. Och det är han ju inte ensam om. Alltså många intellektuella är som sämst genom sina pragmatiska undantag. Vilket historien obarmhärtigt visar. Så John Locke är ju exempelvis denna fantastiska frihetsfilosof som formulerar grunderna för människans ägande. Det är oerhört framsynt och vars kritik mot monarkin förstås gäller än idag. Och vars framsynta äganderättsresonemang gäller än idag. Men han gör ju undantag exempelvis för att man inte ska få begå omoraliska handlingar, vilket då framförallt var utomäktenskapliga sexuella förbindelser, det ska straffas. Och lika så att man inte får vara berusad på allmän plats eller på annat sätt sköta sig omoraliskt. Och det är ju lite grann, vi fnissar åt det. Mm. Och lika som Montesquieu, den stora filosofen om maktdelningen, har fullkomligt hemska resonemang om rättfärdigandet av negerslaveriet.
Ja, det är ju precis. Han är ihågkommen som en stor motståndare mot slaveri, eftersom han kämpade emot slaveri. Men han är väldigt beredd att göra undantag för afrikaner plötsligt. Ja. För jag kan ju inte gå så långt att jag är emot det med.
Liksom. Nej, och argumentet för det är faktiskt så pinsamt som att sockret skulle bli alldeles för dyrt. Och det är ju just, alltså det här visar på pragmatism. Och Hayek har ju ett antal undantag, framförallt när han accepterar restriktioner för invandring. Där han rättfärdigar till och med åtgärder som går i fel riktning när Thatcher gör det mer restriktivt för medborgare i The Commonwealth att komma till Storbritannien.
Trots att han ju är tydlig med att fri rörlighet är ett liberalt grundvärde och det är ditåt vi borde komma egentligen, men...
Ja, precis, men... Och han är tydlig med att det är en liberal princip. Han ser fram emot en dag vi har helt öppna gränser, men av tillfälliga politiska skäl för att undvika att det blir en mobilisering av folkliga motreaktioner, så ska man gå dem till mötes i detta. Och på samma sätt så har det ju grävts upp, och det är med stor sorg jag konstaterade det, att hans inställning till fascistdiktaturen i Chile på ett liknande slag motiverades.
Mm. Vilket, det är ju nyligen det har börjat skrivas om detta, nyligen jag fick en nys om det, vilket är så intressant, för att det där är ju någonting som har klistrats på andra liberala ekonomer, som Milton Friedman har ju påståtts vara anhängare av, av Pinochet-diktaturen, av Naomi Klein inte minst, vilket var rent struntprat. Att få personer var så tydliga som Friedman med att det är en avskyvärd regim, jag fördömer den och jag fördömer alla deras människorättskränkningar, men jag kommer att säga till dem, liksom jag säger till Sovjetunionen och till Bulgarien och Kinas kommunistdiktaturer, vad de borde göra för att gå i rätt riktning istället. Men det kletades på honom istället. Tänk om Klein hade läst vad Hayek hade skrivit istället. Då hade han ju faktiskt haft ett case.
Mm. Det finns många saker man skulle vilja säga om det där. Och mycket uttrycks genom den spontana ordning som kallas språket.
Ja, fan att Hayek skrev så där. Om Hayek så är ju vi ganska rörande eniga, du och jag, Mattias, låter det som. Men det är vi ju inte när det gäller svordomar. Det är kraftuttryck.
Vad fan menar du nu?
Men du är ju rätt förtjust i sånt och drar till med det tid och otid.
Ja, jag tycker om kraftuttryck. Och jag tycker det kan vara lustfyllt att svära i många sammanhang. Sen gör jag det i många sammanhang det får anledning att ångra det också. Men jag tycker det är en del av... Jag har brukat säga att det är en del av ett adekvat vokabulär. Men det har jag förstått av Horace Engdahl att det är fel. Det heter en adekvat vokabulär.
men det tycker jag... För anledningen till att jag... det är klart, jag kommer kunna teoretisera om varför jag tycker att svordomar är dåliga, men egentligen handlar det ju bara om uppfostran egentligen. Jag är uppvuxen i ett hem där det sågs icke med blida ögon att man svor. Men pappas kraftigaste kraftuttryck, det är ju järnspikar och vid Jupiter. Därför att allt annat lät smutsigt. Det är allt annat lät som, din mun låter som en toalett just nu, Johan. Nu får du skärpa dig. Och då skorrar det i mina öron också. Det skorrar väldigt mycket när någon svär för mig. Och det här kan ju vara felaktigt, men jag har ju tänkt att det handlar om att man inte har en väl tilltagen vokabulär. Jag tänker ofta på den här historien med, det är Gore Vidal som möter Norman Mailer på en fest. Och Vidal har recenserat Norman Mailers bok på ett väldigt kritiskt vis. Och då kommer Norman Mailer fram och svär och slår ner Gore Vidal. Och Vidal hade ju kunnat då, om han hade mer begränsad vokabulär, kunnat säga fucking bugger shit! Men istället säger han så här: words have once again failed Norman Mailer. Jag tycker det är lite elegantare än att bara svära.
Ja, alltså jag är all for eleganta avsnoppningar. Det är ofta de allra bästa. Men jag tycker just i den här smutsiga enkelheten finns ju något befriande i just att få svära när någonting går åt helvete, så känns det skönt att få liksom fräka ur sig den här svordomsramsan av liksom svordomar och könsord och allt möjligt så där. Det är på något sätt, ja, och sen går man vidare. Det är en hjälp i tillvaron, tycker
jag. Man hanterar sin ilska.
Ja,
helt enkelt. Ja, det kanske är vi som inte har så kort temperament som då inte känner ett så starkt behov då.
Jag stör mig ju då väldigt mycket på folk som hänger upp sig på ord. Och att man har använt något könsord eller något sånt där. Och gör det till en stor grej. Därför att just, jag ser det som sagt som en del i en adekvat
vokabulär.
Jag funderade nu på om det hette en eller ett.
Men det reale, icke neutrum. Mm. Men du stör dig på det. Men
jag stör mig på grammatik också, så jag kommer av mig.
Därför att du har fått mycket kritik för att du är ful i mun.
Ja, och jag tycker alltid de största arslena är folk som stör sig på sånt. Och jag har ju hamnat i åtskilliga konflikter med det. Det är alltid jag tycker alltid intellektuell ohederlighet är värre än att hänga upp sig på något språk. Och det har jag hamnat i kulturbråk och annat. Och väldigt många, jag skulle kunna göra ett helt sommarprogram. Skulle jag få ett sommarprogram, så skulle nog den röda tråden vara alla svordomar som har tagit mig till olika ställen. För det här började tidigt, och jag har inte lärt mig av det, utan jag har utvecklat en aversion mot det.
Men det beror väl på, om jag kommer ihåg några av dem du har varit inblandad i. Är det inte just för att du använder kraftuttryck från kroppens och sexualitetens domäner? Inte, det är ingen som kritiserar dig för att säga helvete, jävlar, fan.
Jo, när jag råkade svära åt försvarsminister Anders Björk till exempel på Moderaternas partistämma. Ja, och det är ju en svordom jag ångrar. Den kom liksom i affekt. Det var inte meningen. Jag undrade...
Det skulle Delman Haffo kunna säga också. Det kom i affekt. Men det uttrycker ju någonting. Det visar ju att man rör sig med den typen av ord hela tiden. Ja. Då råkar det komma fram när man är ilsken. Ja. Och det kan ju det stå i vägen just för det man vill ha sagt. Därför att det visar ju all forskning att det ger en omedelbar känslomässig reaktion hos folk. De blir blockerade mot vad man uttrycker i övrigt, och när de blir ombedda att återge vad man har uttryckt, så kommer de ihåg kraftuttrycken. De kommer inte ihåg resonemanget.
Mm. Jo, precis så blev det ju där. Alltså jag hade ju publiken med mig, de skrattade åt min historia av fyrkantiga byråkrater. Och så säger jag helvete, hur i helvete kan du administrera ett slavsystem? Och vips så liksom bara dog stämningen, och och sådär. Mm. Så det, det blev ju väldigt jobbigt i efterhand att, därför att det vände så mycket av stämningen. Och det kan jag förstå. Svordomen i det sammanhanget hör inte hemma där helt enkelt. There's a time and a place. Men jag tycker också att det finns ett effektsökeri i detta. Jag skojade ju på nätet med en känd professor, Bo Rothstein, och hade någon ordvändning. Vi var på Kraft och Kulturs monter i bokmässan. Och så funderade jag på att säga, det här är montern för kultur och kraftuttryck. Bo Rothstein sug min, ja. Det var kraftuttrycken, nu går vi till argumenten. Och sen redogjorde jag för min 8-sidiga artikel om kriser och hur de hade föregått. För det här var ju under finanskrisen när Bo Rothstein hade påstått att nyliberalerna är tysta. Vi hade ju båda skrivit innan krisen därför att den var rätt uppenbar för alla som läst Hayek. som ju också har en god konjunkturteori om stimulanser och sådär. Det var därför han fick ekonomipriset. Så jag hade ju enormt mycket på fötterna, men han skrev ju i en stor kulturartikel att detta sug min var mitt huvudargument. Ja. Så han sög in min lekamen i debatten och jag tyckte att det var oerhört fult, därför att det var så oerhört ohederligt.
Ja, det är klart det var ohederligt, men du får ju skylla dig själv när du gör en sån entré innan du drar resonemanget. Det är det som är mitt stora problem. Det står i vägen för diskussionen i övrigt. Och ja, då kan du säga att det är deras fel därför att de uppfattar det så. Jo, men du får ju också anpassa ditt budskap lite efter lyssnarna.
Det här var ju, ska ju sägas, alltså, jag vågade inte ens säga det för det var för genant. Men
du
jag
vågar inte säga ordet här ens i podden.
Nej, jag blir lite, lite generad.
Någon kanske lyssnar.
Och alla vet ju, det är ju det som är det roliga, liksom. Alla vet att jag menar sug min kuk. Men
Han sa det.
Men det är ju också lite grann att man blir rädd därför att det är det någonting som kan få en borttagen från en amerikansk medieplattform, så är det ju inte att man vrålar på tredje riket utan att man säger ett könsord.
Nej, just det, jösses, nu kanske vi åker ut, ja.
Vi lär väl få någon sån här explicit language. Vi har ju skrattat tidigare åt att ekonomen Pippa Malmgren, då står det med stjärnor, så här, P-D-A Malmgren.
Men jag ska förklara varför jag reagerar på när du säger sug min kuk. Och även när någon säger fuck you eller liknande, eller ännu värre när någon använder begreppet hora. Om någon annan. Därför att det när det just kommer från sexualitetens område. Jag har inga stora problem med Gud och Jesus och Satan. För att de liksom, det är ingen stor grej. Och de finns inte. Det var fruktansvärt att svära på det viset. Alltså om någon tror att det är värre idag. Så jösses, tänk på den tiden när folk trodde att man hamnade i helvetet och torterades för all evighet. Då att säga så här, må Satan ta dig. Det var ju faktiskt ett sätt att verkligen hota någon otroligt grovt. Nu betyder det inte så mycket. Men det finns ett område som jag tycker är besvärande när det används. Och det är just sexualiteten. Därför att alla de uttrycken utgår ifrån att sexualitet är någonting som inte är ömsesidigt berikande. Allting bygger på att man utsätter någon annan för sex. Det är just det här, sug min kuk, fuck you och liknande. Som handlar om att den som utsätts för det är underlägsen och straffas på det här viset. Och det är en syn på sexualitet som är oerhört obehaglig. Och som framförallt är oerhört kvinnoförnedrande. Därför att väldigt mycket utgår just från den här bilden. Att kvinnans sexualitet är inte bara den passiva utan dessutom den fula som ska hållas i schack. Och därför så blev det naturligt att hora blev ett kraftuttryck som användes mot kvinnor som man tyckte, ja, tog för sig eller gjorde någonting. Och sen i överförd bemärkelse på alla som man tyckte illa om. Så att i mina öron så skorrar det oerhört mycket värre, mycket grövre än alla andra typer av kraftuttryck.
Jag tycker ju om de sexuella svordomarna just därför. Jag delar din analys. Men skulle man göra den politiskt korrekta svordomsboken skulle bli så oerhört tunn att det skulle förta. Anledningen till att det finns en laddning är ju just att det finns föreställningar och stigman och annat. Och det bör man naturligtvis ha i åtanke. Jag skulle för min del aldrig använda uttrycket hora om en kvinna, just därför att det används i en så otroligt sunkig, kvinnoförnedrande anspelning. Man ser ner på sexarbetare. Man ser ner på kvinnor som tar för sig. Och det är ju riktigt sunkiga värderingar. Det är ju som att ha rassvordomar. Liksom. Det är också liksom bortom anständigheten.
Men nu slingrar du dig. Ja, jag skulle aldrig använda dem någon kvinna. Nej. Men,
jag tycker att uttrycket hora är rätt okej att använda i överförd bemärkelse. Alltså att få betalt för någonting man inte borde ta betalt för. Alltså om någon, när komiker säger jag var och horade på ett företagsgig, då har jag svårt att se liksom den sunkiga värderingen i detta. Och själv hamnar
möjligen
då,
om man uttrycker det om sig själv och säger att det här uppdraget, här horade jag faktiskt lite. Det är en sak, därför att då placerar man sig själv i den positionen. Men att säga det om någon annan, för det har ju du gjort publikt också. Det är en helt annan sak.
Ja, men alltså det är ju också när det är tydligt att det används i en överförd bemärkelse för att ha sålt sig. Jo, men om man använder det, låt säga som jag har gjort om en fotbollsdomare. Alltså om jag använder det om en manlig fotbollsdomare så är det ju rätt tydligt att det handlar om att den personen har liksom tagit emot pengar för att gynna det andra laget. Och det är mycket omoraliskt, och för det bör det finnas ett starkt stigmatiserat uttryck, som till exempel hora.
Du är korrupt, kan du säga. För i mina öron så låter det istället som att du tycker att det värsta som finns, det är kvinnor som har sålt sig för pengar, och det är värst, och det är någonting man sen sätter det epitetet på dem man avskyr. Så låter det ju för de flesta som hör det.
Nej, det tycker jag är en vantolkning. Och sådär, men så här, jag har tagit in den ståndpunkten och drar mig nu mer från att i alla fall, jag har också tagit in ståndpunkten, och det är ju så vi uppfostrar varandra, att jag har ju nu sociala medier som ju började lite som ett kuddrum och var en väldigt privat kanal. Jag har nu över 21 000 följare. Jag kan inte använda kraftuttryck där för att det finns dels får jag sitta hela dagen och förklara för alla som har tagit illa vid sig, och det orkar jag inte, och dels så finns det för många som tar illa vid sig, och det här tror jag är en anledning till. Alltså just att det blir en megafoneffekt är ju också en anledning till att vi upplever ett burdusare samtal. Därför att så mycket av det som tidigare var avsett privat. Och om vi tar en annan sak, att man talar illa om folk, offentliga personer. Folk har ju alltid suttit framför tvn och sagt, men din jävla idiot. Om du skriver det på Twitter så är det antagligen för att du upplever det lite grann som att jag ser på tv och nu släpper jag, I'm letting off steam lite grann.
Yeah.
Men så når det fram till personen när han eller hon ska gå och lägga sig eller sitter och tar hand om barnen. Så når jävla idiot fram. Och det är ju ofta inte meningen. Det är ju ofta obetänksamt. Och det gör ju att det tycker jag är ett starkt argument för liksom ett renare språk, och därför att kraftuttrycken har sin plats, och det är inte alltid och överallt och i alla sammanhang, och definitivt inte om politiska motståndare, vilket ju har varit ett exempel. Det är ju liksom bara taffligt, lågt och grovt och utan den finess. Alltså politiken är ju verkligen de finessrika förolämpningarnas stora arena. Där hör inte den typen av trams hemma.
Mm. Nej, men det där tror jag är en jättebra poäng, att den här falska intimiteten som Twitter, eller för den delen en podd, när vi sitter här och resonerar vid middagsbordet och tar ett glas vin. Och så säger man det som vi skulle säga till varandra i vardagligt bruk och glömmer bort att det är ett massmedium. Vi har inte riktigt lärt oss att hantera. Och nu talar jag inte bara om dig och mig. Utan jag tror att de flesta har inte riktigt lärt sig att hantera sociala medier. Eftersom det är en sån märklig kombination av intimitet och massmedium. Och det håller vi väl på att lära oss på olika vis. Jag håller också med om att det finns en plats för kraftuttryck och svordomar också. Jag hoppar över de sexuella, men jag kan gärna använda andra i olika sammanhang. Men där är ju mitt starkaste argument. Och det är, Steven Pinker skriver om det här i sin bok om hur hjärnan och språket fungerar. Eftersom det är en sån stark signal till folk, så de används bäst om man inte använder dem ofta. De används bäst om man sparar dem så att det inte sker en gradvis tillvänjning. Så att man verkligen behöver ett styrkeuttryck och verkligen vill chocka folk och ha deras uppmärksamhet. Då drar man till med det.
Ja, det är ju ens. Min favorit Steven är ju en annan. Det är ju Steven Fry. Som har det finns ett underbart klipp på YouTube om vällusten i att svära. Att det är precis som de här modekuddarna i soffan som han har, som kan göra mig vansinnig. Där har vi en balans, jag och min fru. Min fru är liksom så här, hon är ännu mer militant än du mot svordomar. Så det är en liten slitning.
Ja, men det blir ett bra genomsnitt för era barn.
Men hon har en jädrans massa kuddar. Helt onödiga. De är bara i vägen. Och sådär. Men som Stephen Fry säger, det är ju onödigheterna som gör livet värt att leva. Och de hör ju fram där. Så länge, om jag ska leva med kuddar, så får hon leva med svordomar.
Å andra sidan så kommer du haja till mer om jag säger satan än om någon annan gör det.
Jo, men det är ju välkänt. Alltså, den gången jag var försenad med en artikel i Nyliberalen och du säger helvete också. Jag trodde ju att det var katastrof. Jag blev ju helt förstörd. Men det är ju också, illustrerar ju också min poäng. Jag tillmäter inte den enorma betydelsen till kraftuttryck. Jag vill inte att de ska ha den enorma betydelsen. Utan för mig är det just rätt oförargliga små ord som förgyller tillvaron, alltså som kuddar i soffan. Jag är uppvuxen med Onkel Konkel och svordomsvisan och tycker att det finns liksom något lustfyllt och komiskt i närmast överflödet av kraftuttryck. Och det är så jag använder det.
Nej, jag tycker att man kan ta bort lite kuddar i soffan, det blir för många. Och samma sak med svordomarna, man får hushålla med dem lite mer. Nu tror jag att det är bäst att vi avbryter här innan vi blir utslängda från alla amerikanska podcastplattformar.
Ja, det ska bli intressant att se vad som händer med det här avsnittet.
Ja, vi får se om det här är det sista ni hör av oss. Där. Men om det är det, så har det varit en ära, Mattias.
Ja, det har varit jävligt kul helt enkelt.
Tack som fan. Och tack till er som har lyssnat också.
Och stått ut med vårt språk.
Ja. Nästa gång kommer en parental advisory, tror jag. Ni får som vanligt gärna höra av er till oss på Facebook, på Instagram, på Twitter, på alla möjliga ställen. Och på e-post så finns vi på norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com.
Ja, det var det, era hängpungar.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.